Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast@lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar, och nu rullar vi igång veckans avsnitt.
Ja, välkomna till Life with Kids-podden. Det är torsdag igen och nytt avsnitt. Och idag ska vi prata om särskilt begåvade barn. Mm. Ett ämne som ligger faktiskt mig extra varmt om hjärtat, då jag har särbegåvade barn själv.
Mm. Och mig, jag känner mig ganska blank i det här ämnet.
Ja, men det blir jättebra, ja, för då kan du ställa oinitierade frågor.
Ja. Som, oinsatta frågor.
Ja, men som är minst lika viktigt.
Ja.
Och nej, vi har en jättespännande gäst med oss idag som jag är så glad att ha här, Mona Liljedahl.
Hej,
välkommen.
Tack.
Eller det är vi som ska säga, vad fint att vi får komma hem till dig.
Ja, precis. Ja, för vi sitter ju här och får muffins och kaffe. Det känns jätte.
Ja, det är väldigt lyxigt.
De står och ropar på oss här sen.
Ja, det gör de faktiskt.
Ja.
Men, så om vi börjar smaska så vet ni varför. Ja. Då är det muffinsarna.
Så vi är hemma hos varandra. Jag är hemma i er, vad heter det?
I våran poddvärld.
Poddvärld, ja. Och ni är hemma med min fysiska, ja. Mina fyra väggar.
Precis. Det är så fint. Och Mona, du är ju något av en expert på området. Som är både, du föreläser och du har skrivit böcker och har en jättebra hemsida och är engagerad i frågorna.
Oh, tack.
Ja, men så är det ju.
Det är alltid så förvånande att höra. Och, jag menar, dagarna består ju inte av att tänka vem man är och sådär. Så att jag blir alltid så otroligt smickrad. Ja. Så,
vi kanske kommer hit lite oftare.
Så du har helt kommit av mig. Nu känner jag mig färdig.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket för idag.
Ja, hörs om en vecka. Ja, nej, men du, jag har ju skrivit två böcker om både särbegåvning i förskola och i skola. Mm. Och det passar ju väldigt bra när vi ska prata om just särbegåvade barn.
Mm.
Jag tänkte bara först, för nu har jag sagt särbegåvat och jag har sagt särskilt begåvat.
Ja.
Och det är väl de termer man liksom oftast stöter på.
Mm. Och särbegåvning är ju ett begrepp som Roland Persson myntade.
Just det.
Jag höll på att säga enda, men hittills enda stora begåvningsforskare som är väldigt internationellt välrenommerad och känd, och han publicerar mycket internationellt och böcker om begåvning på olika plan, nu senast om liksom vuxna begåvade. Han skrev en avhandling som kom ut 97 som handlade då om de här högintelligenta individerna med ett väldigt starkt barnfokus då, hur det går för dem i skolan och så. Mm. Och eftersom han är skolad utomlands och sådär, så, och i en tradition där de heter då gifted och så. Vi kallar ju det för begåvning, och på BUP, om de mäter begåvningen i begåvningstest, så säger de hög begåvning eller begåvning över genomsnittet eller mycket. Alltså, men de använde begreppet begåvning, men han tyckte inte att det räckte, för han fokuserade på de här med De han skrev om var barn med det här allra högsta begåvningen, det vill säga 2-5% som typ man kallar för Mensa, gick över Mensas nivå, fast Mensa bara mäter en typ. Men ja, i alla fall, så han la till prefixet sär, begåvning, sär, för att det är så extra utstick begåvning.
Mm.
Han ville ha någon liksom tvung på det där. Och så det är hans begrepp kan man säga. Och det har ju liksom kritiserats genom åren, eller jag själv tyckte det var komplicerat eftersom det ledde tankarna till särskolan. Det är lite sådär stigmatiserat och folk tror att man menar autistiska barn med en spetsbegåvning inom ett enda område, lite Rain Man sådär.
Just det.
Sen kom då, jag var med och skrev för Skolverket som kom ut 2015, ett stödmaterial till skolorna. Och då diskuterade man det. Och Roland Persson var också med i början.
Mm.
Han sköt ut sig sen, men det är en annan historia. Han tyckte att de inte riktigt skött sig, med all rätt. Jag förstår, som sagt, vi går inte in på det.
Nej.
Men nu kände jag att jag halkade runt på
isen. Du halkade in där ändå lite grann.
Ja, det är det spännande. Ja. Ja, det är så typiskt.
Men det är ett jättebra material, stödmaterial.
Ja, vad roligt att höra. Mm. Det känns, jag glömmer bort att det finns väldigt ofta. Men då diskuterade vi inom citationstecken, för jag ställde mig ganska neutral, men man bestämde sig i alla fall för att kalla de här eleverna för särskilt begåvade då, för att komma bort från det här särskolestigmat.
Mm.
Inte för att det är en fel på elever som går i särskolan, men att det är fel målgrupp, det är motsatt som vi pratar om. Och för att innefatta också elever med begåvning lite i det här som jag brukar kalla lite slarvigt för mellanspannet. Alltså inte allra högst begåvade. Utan, och det skriver Roland Persson också om. Han drar ingen tydlig gräns, utan han menar att begåvning, hög begåvning börjar redan typ i IQ 115, 120. Och redan där kan man få det jobbigt i skolan på grund av uttråkning och understimulans. Och då ville Skolverket också då markera att vi menar allihopa. Både de är mellan och de är högst och de är extrem och sådär. Sen vill alla liksom dela upp det.
Men jag, inom det.
Ja, men när jag är ute och föreläser och när jag skriver och sådär, så använder jag, har jag liksom använt särbegåvad väldigt mycket. Och det är bara av en enda anledning. Och det är att jag är lat.
Det är lite färre stavelser.
Ja, det är verkligen det. Prova att säga särskilt begåvad 100 gånger på raken.
Ja, det är jobbigt.
Särbegåvad, det går mycket snabbare.
Ja, men det går att säga båda delarna helt enkelt.
För jag tänker att här i podden kommer vi förmodligen slänga oss med båda begreppen.
Och nu har vi rätt ut
det helt enkelt. Det är fortfarande samma ämne.
Ja, och vi menar samma sak. Vi menar alltså barn med en hög intellektuell kapacitet, alltså en kognition som ligger på andra sidan om den här begåvningspucken av normalen. Det. Hur mycket på andra sidan, det kan vi inte säga, för det är inte som att ta tempen. Att jag kan kliva fram till Fanny här och stoppa in i örat och säga, ja, idag har du 128,5. Ja. Vad har hänt med dig?
Ja, nu är fördummat mig lite.
Ja, får ta ett glas vin här så det stiger lite. Eller är det tvärtom?
Ja, det skulle vara ju intressant att testa.
Nej, men, och när vi är sjuka och när vi är traumatiserade, när vi är utbrända eller precis fått barn, då har vi ju inget IQ alls.
Nej, det kan man ju skriva under på faktiskt.
Trubbas av lite.
Men Mona, kan inte du berätta lite vem du är? Alltså, tänker jag, har man inte läst böckerna och sådär, hur kom du in på det här spåret? Vem är du?
Oh.
Okay. Det här kanske blev för långt.
Hela livshistorien kanske. Men kan vi få hålla oss lite kort?
Ja, jag är mamma till två barn, en pojke och en flicka, en utflyttad pojke. Och jag är då gymnasielärare i svenska och engelska, jobbat som speciallärare och specialpedagog i flera år. Och jag är ursprungligen från Finland, så jag är invandrare, som lite sådär invandrarkvinna är jag då. och ensamstående föräldrar. Så jag har många såna här, vad heter
boxar, liksom. Du checkar av många.
Ja, jag brukar liksom dra det som mitt alibi. Ja. När folk tycker att det här med begåvning och intelligens är lite för...
elitistiskt.
Ja, och snobbigt och kom inte här. Så drar jag mina små såna här alibin då. Ja, fast jag är invandrare, kvinna och ensamstående mamma. Och jag har massa andra fel också, men jag ska inte dra dem här. Men, vad ska man säga mer?
Hur snöade du in på det här med särbegåvning? Ja. Eller hur liksom?
Exakt, och det är ju precis som med allting annat, det är ju slumpen. Och den slumpen såg ut, kom i form av mitt första barn.
Ja, förstår.
Ja. Så jag har gått den svåra vägen, naturligtvis, och sett vad det innebär att leva med en kognition som inte matchar skolans förväntade.
Ja.
Och jag har sett också liksom, alltså jag fick ha äran att uppleva glädjen att ha ett sånt barn. Men också förvirringen som skolan stod inför. Och jag själv, för jag fattade inte förrän mitt äldsta barn då var beyond rescue, så att säga. Mm. Och så det var en mycket, 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 mycket svår väg att vandra. Jag brukar säga att jag kunde inte rädda mitt eget barn. Och det kan man ju väldigt sällan. Som förälder är man ju alltid otillräcklig, och det ska vi ju fethaja väldigt snabbt.
Mm.
Men eftersom jag samtidigt jobbade som lärare, vilket jag halkade in på väldigt sent.
Mm.
Jag skulle absolut inte bli lärare, så det är en annan historia. I'm a late bloomer. Så omsatte jag ju den här kunskapen gradvis i mitt arbete, och kände att jag själv skulle behövt något att läsa.
Mm.
Och det fanns inget för en svensk pedagogisk kontext.
Nej.
Allt finns ju skrivet på utländska, så att säga.
För där är de ju lite för oss, eller man ska säga. De jobbar på ett helt annat sätt.
Inte så lite. Jag menar, det finns ju begåvningssatsningar i hela världen, och i länder som ni inte kan föreställa er. Nej. I länder som ni tänker så här, det där är ett jäkla u-land. De har skolor och pull out classes för gifted children. Det är inget konstigt för dem.
Nej. Nej. Är det lite så här svensk jante? Nu kommer jag kanske från ämnet igen. Men det är lite så här, alla ska vara lite lika. Vi ska
självklart.
Ha, det är det som gör att vi halkar
självklart
efter.
Ja. Och sen, men det är ju inte, förvisso så finns det ju också lite runt om i världen liksom en normaliseringstänk, att man ska följa en norm. Men i normen, i många, de flesta andra länder, så ingår det att vissa har en hög intellektuell kapacitet. Men alla begåvningsforskare internationellt är också medvetna om att barn i utsatta områden eller liksom fattiga barn inte upptäcks. Just så det. Naturligtvis i Nigeria till exempel, om de har pull-out-klasser, så lär ju inte de fattiga barnen hamna där. Så det är alltid en klassfråga när man kommer till liksom praktiken av det hela.
Mm.
Men jag började som en väldigt förtvivlad förälder som behövde i mitt yrke då guidelines. Och så jag började snabbt liksom läsa på, och jag hamnade i det här filurum. Jag letade upp och hittade filurum.
Vi kan bara kort nämna vad det är.
Ja.
Jag har ju också kommit i kontakt med dem,
ja.
Framförallt Facebookgrupperna. Då. Det finns också en hemsida som handlar om så här begåvning.
Mm.
Men där det finns Facebookgrupper både för föräldrar och det finns för pedagoger. Där man då kan... Ja, få stöd och tips och råd och hjälp.
Och psykologer faktiskt.
Ja, precis.
Och även sjukvårdspersonal som läkare och sjuksyrror och så.
Ja, det är jättebra.
Och för barnen själva. Och för ungdomar.
Men jag tänker att vi ska ju ta tillfället i akt idag också och tänka slå hål på lite fördomar och lite myter kring särskilt begåvade barn eller särbegåvade barn, beroende på hur lata vi är.
Ja.
Och speciellt för mig då, som är lite mer ovetande som området, skulle jag ju kunna säga så här, men alla våra barn är ju jättebegåvade. Så där. Det här säger föräldrarna bara för att skryta.
Mm.
Vad skulle ni säga till mig då?
Att du blandar ihop begåvning och att vara värdefull.
Ja.
Och det får vi absolut inte göra. Jag hör poddar eller har hört folk som säger, men här är alla begåvade.
Mm.
Och då pratar vi om någonting annat. Mm. Och när vi pratar om särbegåvning så pratar vi om kognitionen. Och då pratar vi inte om barnets rätt att vara älskad och underbar i sin egen rätt. Så det får vi aldrig blanda ihop. Och vi skulle inte blanda ihop det om vi pratade om barn med utvecklingsstörning.
Precis.
Nej. Och det är exakt samma. Vi säger ju inte att barn måste gå i särskolan för att de är värdelösa.
Nej,
utan vi säger att de ska gå där för att de ska få rätt att blomma och bli så bra som de kan bli i sitt liv.
Mm.
Men att de är värda att älska och värdefulla, det är inget som vi ifrågasätter. Så det, nu det blandar vi inte ihop.
Nej,
det
bra. Mer. Då har vi rätt ut.
Ja.
Tack.
Alla barn är värdefulla, men vissa har, och där skulle jag vilja då säga, har en, alla barn har olika kognition.
Mm.
Och vissa har en kognition som ligger på den andra sidan. Så the other side.
Kurvan.
Ja, och de är också värdefulla. Och de har också rätt att
få blomma.
Mm. Och det är de som har väldigt svårt att blomma också i skolan. Som de är absolut tvungna genom liksom, skolplikt att gå i. Men de, så att det är de.
Mm.
Det är det vi menar.
Är det alltid också så att ett särbegåvat barn är liksom jätteduktig på ett specifikt område?
Ja, det här är en jättebra fråga. Ja. För nu är vi inne på... återigen så måste vi bena ut.
Mm.
Vad är det att vara duktig? Alla, ja, precis.
Alla duktiga flickor kring detta bord och där ute.
Exakt.
Lyssna nu.
Nu får ni spetsa öronen. Ja, det här med att vara duktig, vi får inte blanda ihop begåvning på det sättet som jag menar och som forskningen menar, så att en hög eller en bred, eller jag vet inte vad man ska säga, men hög intellektuell inneboende kapacitet, det är inte samma som att prestera, och det är inte samma som att ha färdigheter. Färdigheter är ju något man lär sig. Alltså, även om jag föds med en genial hjärna så kan jag inte, så fort jag börjar liksom stå och gå, så kan jag inte laga en cykelpunka.
Just det.
Det är ju en färdighet jag måste lära mig.
Och
även om jag kan laga en cykelpunka så är det inte säkert att jag vill.
Nej.
Kanske skiter fullständigt i det.
Mm.
För jag har ingen cykel. Jag måste ju ha en cykel först. Och även så, om jag föds med en genial förmåga att räkna, spela piano, uttrycka mig med ord eller vad som helst till språk, vad som helst, så måste jag ju utsättas för de här momenten. Om jag aldrig får bekanta mig med ett piano, så kommer jag naturligtvis inte utveckla min musikaliska begåvning. Jag kanske sjunger, men jag kanske sjunger som en jäkla kratta, för jag kanske inte har någon sångröst, men jag kanske förstår musik på ett djupplan. Så att nu blir det jätteomständigt här, märker jag.
Men det här är
jätteviktigt att förstå. Alltså spetsbegåvningar, till exempel Zlatan i fotboll och Einstein med sin alla sina uträkningar och sånt där, det är ju ett resultat av färdigheter och ihärdighet, den här. Så det finns ju massor med begåvade, högbegåvade eller intelligenta eller särbegåvade, särskilt begåvade barn som aldrig utvecklar olika spetstalanger som de har inom sig. Men det kan komma senare. Man kan vara, som vi nämnde tidigare, man kan vara late bloomers inom olika områden. Och jag brukar raljera och säga att man kan ju sitta på en stubbe resten av sitt liv och fortfarande ha då en särbegåvning. För det handlar om hur hjärnan ser ut. Och i grund och botten så handlar det om hur man tänker.
Mm.
Och hur man tänker brukar yttra sig i hur man pratar. Vad är signifikant för hur man pratar?
Mm.
Jo, det språket man växer upp med och få stimulerat av sitt hem eller sin omgivning. Så vilka märker vi mer då? Ja, naturligtvis barn som har fått mycket stimulans och bra skolning. Och mm. Det ena med det andra. Och då kan vi redan utesluta alla nyanlända barn. Mm. För de kommer vi inte upptäcka.
Nej. Jag tycker det är intressant den här fördomen, om man ska säga, att för det har jag stött på med begreppet särbegåvning, mm. att det är många som tolkar det som att sär innebär att det är ett specifikt område.
Ja.
Och att sär, jaha, och inom vilket område är hon särbegåvad? Ja. Medan särbegåvning, som du säger, det är ju ett sätt som hjärnan funkar på. Det kan appliceras, det kan appliceras på ett område, men också på väldigt många.
Absolut.
Och kanske det vanligaste är väl att det appliceras på många, för att det är ett sätt man tänker på, mm. liksom, snarare än,
ja, men det är inte
en färdighet
alls,
som du säger.
Ja, precis, men inte alls. Det är inte ovanligt att särbegåvade barn uttrycker sig inom ett specifikt område. Ja, men ofta så ligger ju deras spetskompetenser i områden som ligger mellan, då man tänker liksom skolans eller förskolans upplägg. Alltså det ligger i gliporna. De kanske, i skolan kanske man just det här jättelätta att upptäcka är ju matte. Det är ju mycket enklare om barnen har en spets där.
Ja, det blir tydligt. Ja, det han blir kan tydligt. Multiplikationstabellen.
Ja.
Han förstår algebra.
Jajamän,
det kan man bocka av på ett annat sätt än...
Men kanske barnet själv känner sig mer dragen åt, sitter hemma och lär sig japanska eller vill måla, rita manga, om det hänger ihop, men liksom ofta. Mm. Mm. Eller älskar, söker upp poesi eller vad som helst som man inte har en aning om. Den kanske inte känner sig, ja okej, alla tror att jag är så, bara så här matt.
Snille.
Ja, jag är mattetyp, men ofta så har man ju... En hög begåvning innebär att man förstår alla ämnen. Och nu tänker jag ju skola, som ni hör.
Ja. Och det är lite rätt att relatera till. Alla förstår vad vi pratar om när vi pratar skola.
Precis. Mm. Att man förstår alla ämnen på en djupare nivå. Mm. Och om man är totalt omusikalisk, vilket man kan förstås vara, men man älskar ändå att prata om musik som filosofisk gren. Om man presenterar musik som en filosofisk gren för de här barnen, då tycker de det är skitkul. Alltså även om de inte vill lära sig spela trummor, gitarr eller vad som helst, tvärflöjt, så älskar de att prata om varför finns musik, varför sjunger man, varför, vad säger en ton, vad är det för frekvenser. Alltså det här är lördagsgodis. Mm. Då är de glada hela veckan. Så, och barn som då känner att jag är skitdålig på matte, men inte om man pratar om matte som filosofisk gren. Om man pratar om vad är matematik, varför räknar man, varför är världen uppdelad i räknetal och pi och allt möjligt. Hur har det uppstått, hur skulle det se ut om det inte fanns, vad skulle vi andra... Och då skulle de också vara glada hela veckan. Då skulle de inte alls vara dåliga på matte.
Oh, då kan jag ju se ett visst problem i skolan där det är ganska... Jag kan referera till min egen skolgång då.
Ja.
Att jag tycker att man ställer ofta frågan så här, men varför ska jag lära mig det här?
Mm.
Och ingen kan svara.
Nej.
Då är man ju körd.
Ja.
Liksom, tänker jag, oavsett.
Och det är ju de frågorna som de här barnen ställer. Även om de kanske inte ställer det verbalt, så ställer de sig det inom sig. För alla är ju inte utåtriktade eller liksom kommunikativa. Vissa har inget språk heller.
Nej.
Man kan ju vara både blind och döv och stum och ha alla möjliga. Man kan ju ha diagnoser, alla diagnoser i hela lådan.
Men då har vi nästan svarat på frågan också, att det är inte så att alla särbegåvade barn är högpresterande i skolan. Det kan ju snarare kanske vara tvärtom, låter det som på dig när du resonerar.
Ja, det där är en helt annan bransch. Mm. Att prestera
har vi slagit hål på en
ny? Ja,
men för där är det också vanligt, finns ju forskning där man har bett lärare, ja, om du skulle säga vilka tre i klassen du tror då är särbegåvade, då plockar de ju då de högpresterande eleverna. Det här är de som är duktigast. De som får högst på proven kanske.
Ja. De ska mata in mycket information i sin hjärna och skriva ut dem.
Och sen tester visar att så är då, Har de testat barnen och visade sig att det var helt andra elever?
Precis, och det du hänvisar till nu är ju internationella studier. Precis. Så det är inte specifikt för Sverige. Nej. Och då kan vi ju tänka hur illa det är här då, vi som inte ens liksom tycker att det här ska få finnas, för det är fortfarande väldigt känsligt. Verkligen. Och vissa tycker att vi pratar om sortering när vi börjar prata hög begåvning. Det är bara okej att prata låg begåvning, för de kan vi tycka synd om.
För det där är intressant, för jag tänker i idrottens värld, tänker man ju, där finns det ju inte det här tänket på samma sätt. Det finns ju absolut det här att alla ska få vara med och spela fotboll. Men någonstans så börjar man ju ändå, när barnen är kanske då lite äldre, den här, ja men han är en fotbollstalang och liksom, och det, då är det aldrig någonting att det ska bromsas eller det är något fult, utan det ska premieras och då får han mer speltid och det är liksom inga konstigheter med det, och att de får de utmaningar.
Det är ingen finns en debatt om det också i och för sig.
Ja, i och för sig, absolut.
Och då handlar det ofta om, och då handlar det ofta om föräldrar.
Ja, mitt barn missan visst är duktigt.
Ja. Inte att barnet har talang, utan att föräldrarna är
vill
så
att jävla ha
illrar.
Ja, men det tar vi faktiskt in på ännu en fördom som man kan stöta på. Och det är ju det här att det är på något sätt föräldrarna som ligger bakom. Om man då kommer till förskoleklass och säger att mitt barn läser och skriver och räknar redan på hög nivå. Och att man då kanske blir bemött med att, men då är det väl ni som har, alltså att det är på något sätt föräldrarna som har pushat barnet eller ligger bakom det här. Det är ju en vanlig.
Ja, och det är ju inte helt fel.
Nej.
Alltså det var det som vi var inne på tidigare, att precis. Självklart att räkna, skriva, alla de här färdigheterna utvecklas ju i korrelation med en miljö som stimulerar det. Mm. Om jag aldrig får bekanta mig med bokstäver så kommer jag ju inte börja skriva heller med bokstäver. Nej. Jag kommer uttrycka mig på andra sätt, men inte med bokstäver. Så att självklart är det också sant. Men samtidigt så vet ju varenda pedagog som jobbar med små barn att det är ju hart när omöjligt att få en unge att lära sig skriva som inte är mogen för det. Mm. Man sliter ju sitt hår. Det är ju en jättekamp, och det är ju därför det finns speciallärare för alla möjliga sådana här läs- och skrivutveckling. Mm. Så, och det finns en viss mognadsprocess i det. Det är extremt abstrakt att omsätta de här figurerna till meningsbärande symboltecken som också ska liksom trigga. Ja, men det är så komplext så det är inte klokt. Så har man inte den mognaden som barn, så hjälper det ju inte hur mycket föräldrarna, även om de skulle stå med alla morötter i hela världen eller alla piskor i hela världen, så hjälper inte det.
Hot och mutor som jag pratade med Peter.
Ja,
Lindgren
och. Ja. Och är det,
och sen är det ju också så att barn har ju ett driv. Det finns ju otaliga barn som kan rabbla alla bilmärken eller alla dinosauriesorter. Liksom att,
just det.
Så att, och där går det ju inte att stoppa heller ett dinosaurieintresserat barn. Att nu får du inte läsa de här böckerna. Ja. Mer, för det är inget bra att du lär dig alla de här.
Precis.
Så att det finns ju också det där intresset på något sätt och drivet upplever jag.
Och det hänger ju ofta ihop med den intellektuella mognaden. Alltså att intresset kommer ju av att det finns en möjlighet kognitivt. Alltså det är ju sällan man är intresserad av någonting som man inte har kapacitet för. Mm. Personligen är väldigt ointresserad av golf. Jag tror att jag skulle vara bättre jordbrukare än de gånger jag har testat faktiskt.
Det gräver bra med klubban.
Ja, så det ger jag fan i. Jag vill inte ens se på det. Men så att det är både sant och osant det här med liksom föräldrar som kommer och mitt barn kan räkna och skriva och göra det ena och andra, stå på huvudet och vad det nu är. Visst handlar det om stimulans. Mm. Men kapaciteten har ju funnits där. Ja. Så, och där skulle man kunna backa återigen till liksom fotbollsbarn då, som är har ett väldigt bra bollsinne. Det är ju ingen som skulle säga till en förälder så här, nej men gud, du ska inte låta honom bli så här duktig på fotboll innan han får börja knatta.
Nu får ni ta bort bollen där hemma.
Ja, nu får ni lägga undan bollen lite.
Då skulle jag få problem hemma, kan jag säga.
Ja, oh, du har en sån liten.
Har en sån som refererar först han säger på morgonen, han kommer upp och säger mamma, du vet det här friläget som han och han hade i den där VM-matchen det här året, det borde varit straff där.
Okay.
Så här klockan 6 på morgonen.
Kära.
Okej.
Ja. Och nu är vi inne på, det här är ju väldigt intressant för att barn växer ju upp i olika miljöer då.
Mm.
Och det är ju inte alla barn som har föräldrar som tycker att läs och skrivit eller matte eller sånt där är intressant. Utan kanske försöker då stimulera andra förmågor.
Mm.
Till exempel fotboll. Nu tittar jag på dig.
Jag skyller allt på den pappan i så fall. Jag har inte gjort något för.
Och jag kan säga att personligen så växte jag upp i den senare miljön där andra förmågor var mycket, mycket hetare än intellektuella förmågor, sportförmågor och fysiska förmågor. Och jag var rätt dålig på det, så att jag trodde ju länge att jag var dum i huvudet. Så att det beror helt på vad man kommer få. Vissa har inga hem alls, det ska vi komma ihåg. Och vissa har hem som... traumatiserade dysfunktionella och vissa kommer direkt från båten från Medelhavet. Så, och då, så att det krävs en oerhörd insikt om hur det här funkar. Men samtidigt skulle jag vilja vända på det igen och säga att det är ju ingen som kommer säga till en förälder som kommer med ett barn som har svårt att lära sig skriva och räkna i skolan och säga så här, men gud, vad har ni gjort med barnet hemma?
Nej.
Alltså, det gör vi ju bara inte. Och på samma sätt borde vi inte prata med föräldrar som kommer då att presentera den här barnets höga förmågor. Så att, men det som Linda Silverman, den här amerikanska begåvningsforskare, psykolog, säger att det pågår en väldigt mycket föräldramobbning. När det handlar
det gör det ju generellt.
Ja, ja. Läramobbning också, men... Ja. Alltså det är ju lärarnas fel allting i hela världen just nu. I alla fall i Sverige. Men fick jag det sagt. Men, så...
Jag tänkte inte bara i skolan, jag tänkte generellt att vi föräldrar inte alltid är så snälla mot varandra. Det hade inget med skolan att göra.
Nej, gud nej. Men särskilt öppet mål är det liksom, när man kommer och säger att mitt barn är väldigt begåvat, eller nog särbegåvat.
Mm.
Och när man väl vågar säga det, då har man tagit sig förbi en hinderbana av olika jante, kryp och hopp och studs och svinga sig i jantelianen. Och gud, man är lerig över hela kroppen och har skrubbsår överallt, för den kampen har man ju gått.
Och kommer fram och flämtar.
Ja, och säger man, jag tror mitt barn är särbegåvad. Ja, här är ju alla barnen begåvade.
Ja.
Tyst med det. Sluta göra dig själv märkvärdig.
Trillar man ner i gyttjan igen.
Ja. Ja. Och sen går man hem och försöker med liksom näbbar och klor och liksom rädda det här barnet från den understimulans som det ofta innebär att gå i skolan.
Särbegåvad, är man det eller är man inte det? Eller finns det olika typer av särbegåvning?
Ja, nej. Ja, men det är en jättebra...
Och hur
det
kan de också uttrycka sig? Liksom?
Ja, men det är ju också en jättebra... Det är ju lite av en fördom.
Mm.
Självklart. Det som... Nu blir det väldigt mycket sport här. Klarar vi av det?
Men det kan ju folk relatera till ofta, så det är bra, tänker jag.
Ibland är det en tydlig metafor. Liksom. Mm.
Ja, men jag har varit gift med en jumpamajer, så det faller sig ganska naturligt också. Då vet jag liksom att man kan ju vara begåvad för sportsliga aktiviteter, men man kanske inte blir bäst på alla grenar, utan man väljer ju sin gren där man har bäst kapacitet. Om man liksom har en explosiv kropp så kanske man ska springa kort distans, eller är man lång och gänglig kanske man dras mer åt det här och hoppa någonting. Visa med handen här.
Vi kan tänka någon som hoppar.
Och samma gäller ju den kognitiva begåvningen, och det utesluter inte att man också har en kognitiv, alltså en intellektuell begåvning, att man är sportslig. Det måste jag disclaima. Men det är en bra liksom jämförelse att dra.
Mm.
Så att självklart finns det olika typer, och det finns väldigt många diagram eller såna här cirkelgrafer, och man kan vara begåvad på ledarskap, man kan vara socialt begåvad, konstnärligt begåvad, kinestetiskt begåvad, logiskt rationellt, alltså mattebegåvad. Det finns så många olika, men alltså hjärnan är alltså nu visar jag här vid huvudet, alltså hela hjärnan har en mer abstrakt komplex struktur, eller vad man ska säga, inneboende förmåga att förstå saker på en mer abstrakt komplex nivå. Mm. Men en spetsförmåga ligger i olika områden. Och någon kanske liksom dras åt bli politiker, och det skulle inte alls falla någon annan in, för de är så extrem introverta. Eller, det stämmer alldeles utmärkt. Mm. Men man kan också i olika perioder av sitt liv pendla mellan olika varianter. Jag vet, eftersom jag fått sniffa lite på den här sportsvärlden, så vissa kör den här sin fysiska begåvning, sin sportbegåvning en period i livet, sen skiter de i den. Mm. Och så utvecklar de något annat istället. Så det beror på, och där har vi också den här miljön, vad som stimuleras.
Just det.
Ja. Så återigen, om man aldrig kommer i kontakt med musik och så, eller utvecklar de färdigheterna, så kommer man inte heller hålla på med det.
Nej. Men vad händer då? Jag tänker de här många barnen som aldrig blir uppmärksammade som särbegåvade eller upptäckta, eller vad man ska säga. Mm. Vad händer om det liksom inte sker några anpassningar eller utmaningar för ett särbegåvat barn?
Det är en jättebra fråga, för det vet vi inte. Vi vet ju bara de som uppmärksammas, det vill säga de som har föräldrar som kämpar för sina barn. Och då har de ju nämligen någonting.
Ja.
Och då har de föräldrar.
Mm.
Som ett finns, två bryr sig, och tre förstår någonting, kan någonting, och som förmodligen läser på.
Ja.
Så då har de någonting som är en bästa som ett barn
ett
kan ha.
Ett försprång, ja, kan man säga.
Och, ja, de har ett skyddsnät. Och,
ja, för jag tror att i Roland S. Persson, som du nämnde tidigare,
ja,
jag tror att det var i hans forskningsrapporter som han hade frågat vuxna särbegåvade om deras skolgång. Du får rätta mig här, jag vet inte om det är därifrån, men det är 97% tror jag.
Lite en, till.
Ja. Ja, svarade att
eller
det
nej, 92%. Förlåt.
92, ja. En hög siffra i alla fall, ja, svarade att det hade varit ett helvete.
Ja. I varierade ordalag.
Precis, ja. Och det,
men det var grava dissningar,
ja,
av skolgången. Skolgången hade förstört deras liv. De hade liksom sviter av skolgången, ja, fortfarande. Mm.
Och det, ja.
Och det var sådana som sen hade hittat till Mensa då. Så de hade ju liksom fått sin
revansch.
Ja, på något revansch sätt. Också. Ja.
Och eller hittat ett sammanhang. Liksom.
Ja,
men
precis. Ja, och också fått en motbild mot en inre bild. För ja, det är lite svaret på din fråga. Så de här barnen som vi inte upptäcker, som inte har föräldrar som heller upptäcker dem, eller som inte har föräldrar alls, eller vad vi nu ska säga. De tror ju med all största sannolikhet att det är något fel på dem.
Mm.
Och analysen på vad som är fel beror ju på vad de har för referensramar.
Just det.
Men fel är ju aldrig en bra känsla att gå runt med.
Nej,
det stimulerar ju verkligen inte färdigheter och prestationer som är bra för en. Utan nej, snarare tvärtom. Och självmedicinering eller klinisk medicinering, depressioner, ångest och social fobi är jättevanligt. Tjejer verkar mer dras åt sån här imploderande destruktivitet, så här, ätstörningar och sånt. Men det finns hela liksom korgen full av svårigheter som man utvecklar när man går omkring och tror att det är något fel på en. Och att omgivningen, det vill säga skolgången och lärare och kanske kamrater också, signalerar att man är lite udda.
Mm.
Eller väldigt udda. Och det är ju faktiskt sant.
Ja.
Mm. För man tillhör ju en minoritet beroende på, ja, men extrembegåvade barn kanske är bara någon procent eller en halv procent. Och hur stor chans är det för dem att träffa någon som de kan skoja med? För det ska vi komma ihåg, att humor det är ju väldigt kopplat till ens begreppsnivå och förståelsenivå. Så de här har sällan någon att skoja med förutom sina lärare. Och lärarna kanske inte tycker det är så jäkla lämpligt att de sitter där och skojar bort historialektionen och säger, ja precis, ja, ni vet precis. Ja, ni såg det framför er.
Ja, jag såg det verkligen framför mig. Men om jag som förälder då sitter där hemma och kanske lyssnar på det här och känner så här, shit, tänk om jag har något här med mitt barn. Vad är det för liksom, finns det något liksom tecken, det låter ju som att det är en sjukdom jag letar efter, men
ja.
Som jag kan liksom, ja, det, ja, hur upptäcker det här på mitt barn? Nu var jag svamlig, men du förstår vad jag menar.
Ja, ja, nu kan kommer jag bli det, minst jag liksom... lika svamlig, ja. Höll jag på att säga.
Här... Svamlig fråga för ett svamligt svar.
Det här är som att fråga hur långt ett snöre är. Ja. Liksom.
Men det man kan säga innan du svarar, ja. Det är ju att vad jag har läst mig till. Så ja. Om en förälder kommer och säger att jag tror att mitt barn är särbegåvat, så är det väldigt sällan den föräldern har fel.
Ja, enligt då internationella studier.
Ja.
Oh! Vad har den här föräldern då upptäckt?
Exakt. Och nu är vi inne på så här långa avsnitt i mina böcker. Mm. Alltså det finns väldigt, väldigt många kännetecken, men det... man roar sig, men internationellt så finns det mycket studier på spädbarn när det gäller intelligens och begåvning. Och då har man sett att när man följer upp då, så här longitudinella studier med små barn då, från början, så har man sett att redan när de är nyfödda eller små spädgrisar, höll jag på att säga, så syns det på deras blick. Alltså de fäster blick längre på objekt. De får det, de förstår tidigare det här objektpermanens, att det liksom att saker inte försvinner från världen bara för att det flyttar sig bakom någonting eller går ut ur rummet. De är mer intresserade av nya saker. Det betyder inte att de inte kan vara rädda för nya saker, men alltså de och nu försöker jag koka ner det till sin absoluta kärna. Och jag vet den här Joseph Renzelli, som är en amerikansk begåvningsforskare med ett roligt efternamn som jag inte kan uttala. Han brukar säga att han, efter alla de här liksom forskningsrapporterna han har skrivit, så ser han på barns ögon om att de är begåvade. Men också... på motsatt ände. Det är någonting i blicken. Och där skulle jag vilja säga...
Det är svårt för en förälder kanske.
Ja!
Så tycker jag att blicken är fantastisk.
Exakt! Ja, precis.
Men du är ju inne på någonting där också, med den här nyfikenheten. Och
det är
upptäcker...
någon nyfikenhet. Men det finns en baksida av nyfikenhet. Och det är ju frågvishet och envishet och jävlar anamma. Och hur lämpligt är det när man ska till förskolan tidigt på morgonen och ungen hellre vill testa vad som händer om man använder strumporna som vantar. Ja. Eller gå barfota genom snön för att se hur det känns. Alltså det är en nyfikenhet. Så de här, men det är inte alla familjer, återigen, där rebelliskhet eller experimentlust tillåts.
Nej.
Men det så ofta märks det också då på sättet barnet pratar och intresserar sig för vuxnas sätt att prata. Och de blir ofta tidigt, eller de är alltid tidigt intresserade av abstrakta, komplexa saker som döden och livet och kärlek och relationen och varför är det så här och varför sitter folk ute och tigger på gatorna eller varför är himlen blå och gräset
grönt.
Min
äldsta dotter kom upp här om kvällen och när hon inte kunde sova och storgrät och sa, varför är jag?
Ja, exakt.
Nej, men,
och vem
varför
skulle
är
jag vara?
Just jag?
Ja, och vem och skulle jag liksom vara inte. Om inte jag var jag? Ja. Mm. Om jag istället var du eller inte hade fötts ur din mage. Ja. Alltså det här är superabstrakt.
Ja, men det säger hon ofta när jag säger att jag är så glad att jag får vara din mamma. Men det hade ju varit om du hade ett annat barn också.
Exakt.
För så funkar det ju. Och det, alla föräldrar älskar ju sina barn.
Det är väldigt
barn.
Det är fascinerande klokt.
Ja.
Det visar ju att
det är
ju
också
kan...
svårt att svara på.
Ja, det, ja, det hade jag varit. Men nu fick jag ju dig, så nu är jag glad för dig.
Precis.
Ja. Nu är vi inne på ett jättebra liksom, spår också. Hur fasen tacklar man sånt?
Ja, för jag vet inte ens hur jag ska tackla min egen existentiella ångest. Så hur gör jag det hos en 7-åring? Och liksom ska ändå försöka
kommer en 5-åring också med samma.
Ja, man är den man är. Mm. Nu får du sova.
Men där har du ju det. Där har du alltså existentiella frågor. De kommer tidigt om de kommunicerar mer. Mm. Alltså, det är ju inte, återigen, det är ju inte alla barn som växer upp i hem där det ska kommuniceras.
Nej.
Det verkligen måste vi vara petnoga med. Nej, men mitt barn kommunicerar inte. Ja, men kommunicerar du med barnet då? Och det är del ett. Det är det första tecknet. Det är blicken, att de är intresserade. De kanske inte lär sig saker snabbare än andra barn. Alltså lägga pussel eller sådär. Men de är jäkligt intresserade av pussel eller bläddra i böckerna och eller vad som helst. Mm. Det här intresset, den här glöden.
Mm. Fokus och,
ja, och existentiella tankar. Och som föräldrar brukar bli helt liksom panikslagna. Vad ska jag säga? Han kommer ju få gå in i en depression innan han börjar förskolan. Eller vad heter det? Förskoleklass. Nej, men där behöver de ju faktiskt vuxnas existentiella bristande svar. Att jag har ingen aning.
Nej.
Ja. Men jag tänker så här, för mig, jag tänker så här, att det duger för mig att du finns. Och att jag är glad att du kom till mig. Mm. Även när du är jobbig. För det innefattas i min kärlek till dig. Punkt slut. Jaha.
Mm.
Så man behöver inte vara så rädd för de här djupfrågorna.
Nej, det är ju väldigt kul också. Alltså jag tycker också
ja, för dig är det kul. Men för någon annan kanske är det jättejobbigt.
Ja, absolut.
Ja, det gäller väl att inte hamna i sådana långa resonemang som man egentligen inte har någon aning om. Och så
eller så liksom gör man det ett tag och sen säger man nej, nu är jag hungrig.
Det här var svårt.
Nu måste jag gå på toaletten. Eller vad man nu skulle göra.
Nej, för det tror jag också. Man får inte vara rädd för att vara lite komplicerad i sina svar.
Nej.
Det gäller ju alla barn, tror jag. Alltså, det finns en risk med att börja förenkla för mycket.
Mm. Eller försvåra också.
Absolut. Men att barn vill ju ha svar på det de frågar på. Mm. Eller frågar om. Och att man inte behöver vara så rädd för att ge dem de svaren. Ja, men vad händer efter döden? Ja, men det jag vet inte.
Nej.
Det är ingen som vet.
Och då kan man berätta. Liksom, de här tror det, de här tror det, de här tror det. Personligen har jag inte kommit fram till vad jag tror på. Ja. Och då är man ju igång. En livslångt samtal. Vilken guldgruva att gräva.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja. Jag har begåvats med sådana barn som har olika lösningar på det här, eller bristande lösningar, och det tar aldrig slut.
Nej. Mm.
Och jag ändrar mig också. Så är det.
Ja.
Med människor som tänker och grubblar och tänker för mycket. Så.
Mm. Men jag tänkte nu hoppa lite och knyta an kanske lite till din bok. Eller där är vi ju tassar hela tiden,
ja,
förstås.
Ja, ja.
Men nu har vi pratat om det här med särskild begåvning och varit inne på skolvärlden lite grann.
Jo.
Och kanske den ibland bristande liksom förståelsen, men det finns ju också väldigt mycket som funkar bra. Så då tänker jag att du kan få berätta lite grann om vad man kan göra som skola eller pedagog om man då upptäcker att man har ett identifierat ett särbegåvat barn i sin förskolegrupp eller i sin klass. Vad finns det för sätt att jobba med särbegåvade barn i en pedagogisk miljö?
Ja,
det var frågan.
Det är också...
Här har du en bok.
Ja.
Ja. Ja.
Läs boken.
Ja. Ja, precis.
Ja, den är jättebra. Det finns ju två böcker, både för förskolan och för skolan.
Ja, och båda har samma... både för förskolan och skolan så har jag den här metoden som jag kallar för pedagogiskt ABC.
Yes.
Andning, blödning, chock. men jag tänker att om man använder det här ABC preventivt så behöver det inte bli andningsstopp eller blödning eller chock. Så att, och A står för acceleration, B för berikning och C för coachning. Och har man med alla de tre benen eller tre delarna, det är som en trebent pall. Man kan inte ta bort berikning och bara accelerera eller ta bort coachningen, för då de andra kräver liksom, annars det blir det obalans, det bara faller.
Ja, för det är ju vanligt att ett barn, ja men nu har räknat klart, så här får du en stencil med svårare grejer, men det är ingen som sitter då och coachar.
Nej.
Ägnar sig åt det liksom pedagogiska faktiskt lära ut, utan då tänker man att det ska de klara själva.
Ja, och
liksom.
Ingen som hjälper barnet att orientera sig i skolan och säga, jaha, vad mer är du, skulle du kunna testa på här, eller vad gör du hemma? Och, alltså en coachning innefattar ju liksom det här liksom holistiska tänket, att se hela barnet, eller om barnet börjar må dåligt, vilket inte är ovanligt, det måste de inte göra, men om det börjar bli liksom skavat, de får hjälp av den som, att de har en spindel i nätet som kan skolan och som för en dialog med det hemmet som barnet befinner sig i. Men det är inte säkert att föräldrarna begriper heller, så kanske hjälper sig, tipsa föräldrarna, ni kan vända er till Flurum eller Mensa GCP eller så. Och även om man får svårare mattebok eller en svårare läsläxa eller sådär, så är det inte säkert att det är berikande. Alltså det känns meningsfullt, det kanske inte syftar till någonting annat än att bara repetera.
Just det.
Och då faller ju accelerationen tvärplott. Så allt det här måste liksom, och en berikning kan vara accelererande och en acceleration kan också vara berikande. Men det är, liksom, det är inte nödvändigtvis så att det hänger ihop. Så att det behövs någon på plats som också för en dialog med skolledning eller förskolechef. För att det är de som bestämmer och fördelar resurserna. Så, och det är jättesvårt för skol- och förskolepersonal att själva styra upp en verksamhet kring särbegåvade barn. Eller barn med en låg begåvning heller för den delen. Så det är samma kamp fast på olika ledder. Och bara det men för att backa. Så är det ju precis som du sa, att först måste de upptäckas.
Men vad händer om de inte upptäcks då?
Ja, då blir det fel på dem.
Okej, okay. Men de tror, det var ju det vi var inne på, det här med det utanförskapet, i att man känner sig, för det har jag fått höra från en lärare, inte mitt barns lärare, men när jag tog upp det här, och då sa hon det att prata inte med henne om det, att hon är särbegåvad.
Intressant.
För då kommer hon bara känna sig annorlunda.
Men det gör hon ändå. Hon vet, smarta barn vet att de är annorlunda. Men
är det något man som barn är känslig för, så är det ju om man avviker.
Det var klart som fasen. Ett barn med, som har ett extra ben, eller så är det klart att den vet att den är annorlunda. Mm. Det är ju hur omgivningen bemöter det som är det avgörande. Mm. De här fattar jättetidigt att det är någonting med dem. Men de drar ju fel slutsatser. De har inte gått i psykoterapi.
Nej.
De har inte läst akademiska poäng i självbejakelse. De har inte gift sig och skilt sig och hela den där bagen. De är bara små. Deras emotionella utveckling är ju ofta släpa, för de är ju asynkrona, ofta utvecklas i otakt med sig själv. Så att man får ju inte tro att de kan komma, att de fattar själva. Och det var ju en jättebra poäng du gör där, för att jag tycker absolut att man ska adressera det. Mm. Om man kan kalla det för särbegåvning, men man får ju gärna hjälpa dem att förklara att din hjärna funkar så här, att du tänker väldigt mycket, du tänker på djupet, du vill veta varför, de är som små rumpnissar, varför då? Ja. Och det tycker inte alla barn. Gör de inte, det har de ingen aning om. Nej. För de tror ju att andra barn bara är ointresserade av dem.
Just det. Ja, det är ju väldigt intressant att det är liksom, ja.
Så när de vill prata om allt möjligt sådär, så, och andra barn börjar drifta iväg och prata om någonting helt annat eller inget alls, så tänker de, nu var jag tråkig igen. De fattar inte att vi är olika kognitivt. Så det är världens bästa insikt att få. För då kan de också, eftersom man är begåvad, barn kan också liksom få hjälp då att reglera sig själva. Jo, men du förstår att Pelle här, han hänger inte med när du börjar prata så här djupa existentiella frågor. Då kan ditt barn välja att backa lite och faktiskt leka med Pelle på liknande villkor och sen välja vem hon ska prata de här existentiella frågorna med. Det fick jag jobba jättemycket med mitt äldsta innan jag begrep själv. Och det blev mycket bättre när man började adressera.
Prata.
Absolut. Och man kan prata om kognition och dra jämförelser. Vissa förstår snabbare, vissa förstår långsammare. Alla är lika mycket värda. Och i skolan så tänker man att alla liksom tänker så här, men det gör inte alla. Och så det här är ju namn för dem. Tänk vilken ögonöppnare, vilken bra strategi att ha med sig i livet. Det kan ju rädda väldigt mycket.
Ja, verkligen. Jag är lite inne också på det här som du är inne på med ditt, eller jag har en fråga kring ditt ABC.
Ja.
Som jag förstår är en förutsättning för att man som särbegåvad ska liksom må bra. Men nu sitter jag ju själv då med en 7-åring som går i första klass. Och hon får ju inte, nu vet ju hennes lärare om vi har pratat om det, att det finns en särbegåvning. Och hon är, det är inga konstigheter egentligen. Hon tycker inte att det är, vi har fått ett fint bemötande så. Men det har ju inte kommit till några anpassningar för henne. Mer än att de som läser liksom bäst i klassen har en lite svårare läsbok. Och alltså det är ju mer anpassningar för hela klassen om man säger. Men hon verkar liksom trivas väldigt bra i skolan än så länge. Och då är ju min fråga, är det nödvändigt med anpassningar om barnet ändå verkar må bra?
Anpassningar, ja. Absolut. Om man går i skolan så har man rätt att få lära sig någonting. För barn har skolplikt. Det är det enda jäkla syftet med att gå i skolan.
Ja.
Att man ska lära sig någonting.
Så det räcker inte med att de trivs och har kul på rasten?
Utan det är två olika frågor. man kan, i begåvningen så ingår det ju också en väldigt, ofta en väldigt bra förmåga att anpassa sig. Och det märks inte alltid. För att de kanske har gjort slut på sin anpassningsenergi. Det kanske de har använt sen de gick i förskolan. Så helt plötsligt tar den orken slut. Och då tänker man så här, det här barnet kan inte anpassa sig efter de sociala strukturerna. Det är något fel på det. Men de kanske har anpassat ihjäl sig och helt slut i sin anpassningsförmåga. Så när man märker att de här barnen inte orkar längre, då har det ofta gått lite för långt. Eftersom begåvning innebär också att de utvecklar strategier, det vill säga om de har dyslexi så är de jätteduktiga på att liksom dölja det utan att de vet att de döljer. Men alltså, begåvningen är ju både bra och dålig. Eller funkar olika. Det är det negativa, att man märker inte lika snabbt att de här barnen är uttröttade eller liksom inte lär sig någonting. Men jag tycker också att man ska vara glad förstås om man är förälder till ett barn som faktiskt trivs med sina kamrater. Då ska man hoppa upp och ner hela dagen och klappa händerna. För att det kan...
Gör det nu, jag har lite ont i ryggen bara.
Ja, just det. Så att det ska man vara jättenöjd med. Men det utesluter absolut inte att ditt barn inte har rätt att lära sig. Alla barn som går i skolan har rätt att få lära sig saker på sin nivå. Oavsett om man har en utvecklingsstörning eller en extrem begåvning eller allt däremellan. Oavsett om man har en diagnos eller inte diagnos. Det är ett jävla förbannade otyg att tänka att ja, men hon trivs så vi skiter i att hon inte får lära sig någonting.
Men det är det för trams? Det är samtidigt lätt att tänka att men hon verkar liksom ha lätt för sig i skolan och det... Ja, det flyter på liksom. Det är väl skönt för henne att hon
och glida fram genom
hänger med
lågstadiet.
Så bra liksom.
Ja,
men du menar på att det behövs ändå lite tuggmotstånd liksom.
Ja, inte tuggmotstånd. Hon måste ju få ha en meningsfullhet och också få lära sig att lära.
Just det. För det där med studieteknik, det är ju något som särbegåvade oftast aldrig lär sig.
Nej, aldrig.
Och så kommer man upp på universitetsnivå.
Ja, det räcker med högstadiet, gymnasiet. Ja. Sen när, och då tror de verkligen att de är dumma i huvudet. För då har de flesta andra liksom kanske utvecklat, lärt sig ställa upp en uppsats och liksom hur man stycker in delar och så. Det har de aldrig behövt göra, för de har kunnat snacka bort sig eller snacka bort sina lärare. Så då blir det är taskigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt taskigt. Det är som att säga så här, men det här barnet behöver inte lära sig gå. För de sitter ju så fint där.
Ja.
Jaha.
Nej, det är verkligen
sen är det dags att orientera i skogen.
Då får man problem.
Ja.
Nej, men jag kan känna som förälder att det är lite svårt att komma till skolan och säga att jag tycker att ni ska sätta in lite insatser här. Och de ser ju bara ett barn som...
Är glad och nöjd.
Jag är glad och nöjd och hon gör det hon ska och kanske blir klar lite snabbare, men då får hon jobba vidare med kanske något annat.
Nu är du inne på ett jättestort område.
Och hon, ska jag säga själv, är ju, det är ju inte så att hon efterfrågar det här.
Det här
hon
är
tycker
ju,
att det är jättesoft. Liksom.
Hur fan kan man lägga det på barn?
Nej, precis. Hon tycker det är skönt.
Ja, fast Pelle frågar inte.
Nej.
Men, ska du lägga liksom hela din akademiska examen på en sjuåring? Ska du vänta på att en sjuåring ska tala om för dig hur du ska undervisa? Please! Nej, det duger inte. Men samtidigt är ju jag lärare och är van att ha klasser på över 30 elever. Och det är fan om inte enkelt, ska jag säga.
Nej.
Så att jag har själv varit den som varit skitnöjd för dem som sitter och är glada och nöjda.
Såklart.
Ja. Medan jag har kämpat med dem som tycker det är alldeles för svårt.
Mm.
Så att det här är inget lätt. Då behöver man handledning och hjälp.
Vi måste ju snart börja avsluta det här samtalet.
Ja, jag vet, det är jättetråkigt.
Vi har bara doftat på blommorna. Ja.
Vi kanske får komma tillbaka och göra en uppföljning.
Ja, jag tror nästan det. Kanske får lyssna på de kommentarer som kommer. Kan inte utveckla det här mer?
Ja, men precis. Det finns ju väldigt mycket att gräva i.
Det är alldeles för stort för ett program.
Ja, det är
det. Men vi får börja nosa lite på det. Det tycker jag känns bra.
Ja, men verkligen.
Har vi någon fråga nu som, Fanny, som du tycker att vi har glömt?
Men jag skulle nästan vilja vända mig till dig som inte är insatt i det här området.
Ja. Om jag har blivit något klokare, tycker du?
Ja, vad har du för nya fördomar nu när du har lyssnat under den här fika?
Nej, men jag tycker att det här... Men speciellt det vi pratat om i slutet, att det krävs inte bara en extra mattebok, utan det är någonting annat. Det är liksom en mycket så här bredare stimulans som behöver för att de här barnen och kanske vuxna ska kunna utvecklas på rätt sätt.
Liksom. Ja.
Och inte heller behöva känna att de är konstiga på något sätt.
Just det.
Och det här som vi också pratade om, som jag tyckte var väldigt bra, att de måste förstå själva att de fungerar på ett annorlunda sätt än vad de flesta andra gör.
Mm.
För då ser de inte heller sig själva som konstiga, utan bara säger okej, men då får jag i de här situationerna får jag anpassa mig så här.
Ja.
Sen kan jag prata med mina föräldrar eller med de här kompisarna om de här sakerna, för att där förstår vi varandra. Det tyckte jag var två bra saker. Bra. Sen börjar jag fundera lite grann på min egen skolgång, men det är en annan, det är en annan podd.
Ja, men det gör man ofta. Jag gör ju alltid det.
Ja, och det. Till exempel det här med att man inte kan ställa upp en uppsats när man väl kommer till universitetet.
Ja.
För att man aldrig behövt tänka så långt, utan man bara gjort det.
Just det. Det är ett avsnitt
det
för
sig. Det var ett avsnitt.
Ja. Helena upptäcker sin särbegåvning. Det ska vi prata om i nästa avsnitt.
Och nu är vi inne på, för Helena känner ju så här, men jag är ju inte som Fanny som var så där supersnill redan i lågstadiet och så. Nu tittar du jättekonstigt
ja,
på mig.
Jag för att det där är ju liksom att man tänker ofta att det ska vara ett supersnille liksom. Och det kan det vara på vissa, det är som min dotter då liksom, hon är ju testat högt särbegåvan. Men kan fortfarande inte läsa jättebra. Kan fortfarande inte skriva jättebra. Däremot kunde hon alla bokstäver när hon var 1,5, små och stora.
Mm.
Och det kan man ju framhålla. Man kan framhålla att hon var jätteduktig på att rita på extremt hög nivå när hon var 4. Men man glömmer ju de här, hon är ju väldigt normal på många punkter.
Mm.
Och det tror jag så här, att man tänker på något sätt att det ska vara ett geni som bara är superduktig
på allt. Kan både spela piano och måla och skriva.
Och då att man kanske tänker att nej, men mitt barn stavar ju som en kratta. Mm. Liksom, så att det kan nog ändå inte vara någon särbegåvning där. Mm. Att man lätt.
Vet ni hur många särbegåvade elever jag har fått upp på gymnasiet som har visat sig också ha dyslexi? Som ingen har upptäckt.
Det är ju också fascinerande.
För att de är så jävla
döljare.
Ja, men de är så jävla begåvade så det är helt liksom kanske skriver på en helt rimlig nivå eller liksom stavar på en helt, men alltså ja, det, slutet på årskurs 3, alltså strax innan studentexamen, har jag hittat elever. Och det har ju förklarat en hel del och det blir en jävla sorg. Så begåvningen kan ju gå till att täcka över väldigt mycket.
Verkligen.
Men det du sa, jag skulle vilja bara säga att när du säger min dotter har testat och fått en hög begåvning som svar, och då menar du att du har varit psykolog.
Ja, precis. Ja. Vi gick privat till psykolog och testade med sån här växler. Ja. VPPSI heter det väl.
Grekiska för oss andra.
Ja, det är ett liksom begåvningstest kan man säga.
Ja. Och det gjorde ni för att?
Ja, det, vi, för, egentligen, vi hade ju misstankar väldigt tidigt som sagt, redan när hon var väldigt liten. Och det började väl liksom uppstå lite problem på förskolan när hon började argumentera emot och sätta sig på tvären och bli sur för saker som hon inte tyckte hon fick förklaringar på.
Mm.
Och vi hade en som sagt bra diskussion med förskolan, men kände ändå att både för dem och inför skolstart så ville vi ändå ha det här på papper.
Ja.
För att slippa det här, ja, men det här kanske är bara något ni föräldrar har fått för er.
Ja.
Då kan man liksom hoppa över det steget och bara så här är det, vad gör vi utifrån det?
Mm. Och det här är ju också ett eget program, för det här är liksom en fråga jag får hela tiden.
Ska man
eller ska man inte testa? Och det är också alldeles för stort för att ta
upp så här. Ja, det finns inga tydliga svar på det.
Nej, och det är ju precis som du är inne på. Det beror helt på, alla har inte den möjligheten heller. Och därför tycker jag att, och det är därför också jag skriver och föreläser om det här, så att förskola och skola får glasögon, så att inte föräldrar ska behöva måste testa barnen för att överbevisa, utan vi ska ju jobba tillsammans. Vi ska ju också kunna se, alltså återigen, skolans och förskolan, ja, skolans främsta enda
uppdrag.
Ja. Det är inte en, vi ska ju också fostra barnen så där, men skolan finns ju till för att barnen ska lära sig någonting. Och inlärning. Och då borde det enda som förenar särskilt begåvade barn, det är ju deras kapacitet för inlärning. Alltså de lär sig på ett annat sätt.
Mm.
De lär sig djupare, högre, bredare, snabbare. Det betyder inte att de kommer ihåg att kasta soporna eller vad du heter eller så. Det är inte den inlärningen, utan det handlar om en komplex inlärning. Så vi i skolan borde ju vara experter på att se barn med en avancerad inlärningsförmåga. Och det är därför jag tänker liksom att, och jag tycker att optimalt vore ju om man jobbade tillsammans. Liksom alla instanser, både skola, BUP, socialtjänst, hela fotosyntesen höll jag på att säga. Jag vet inte vad jag menar med det, men
Ja, men hela kretsloppet.
Ja, men känner du att jag vill läsa mer? För det känns som att vi har ju skrapat lite grann på ytan idag. Vart tar jag vägen då om jag vill läsa och lära mer?
Till Adlibris och så köper man månadsböcker.
Ja, ja. Självklart. Ja. Ja.
Vad heter böckerna?
What's more to
say? Nu får ni bre ut det nu. Vad heter dina böcker? Så att vi får allting på band.
Ja, förra året 2017 fick jag tänka efter, vad är vi i universum? Så kom särskilt begåvade elever. Skolans utmaning och möjlighet. Mm. Och den handlar om grundskolan och även touchar gymnasiet. Och så i år då 2018 så kom särskilt begåvade barn. Förskolans utmaning och möjlighet. Och den tar med då liksom tidig utveckling av hur man märker och upptäcker barn tidigt och vad man kan göra och så.
Så där har vi två kloka böcker och sen har du en hemsida också.
Det har jag och jag finns på
och
Facebook.
Hela hemsidan.
Ja,
nu,
förlåt.
Så vi får allting på.
MonaLiljedahl.com.
.com.
Och sen finns jag ju på naturligtvis på Instagram där jag heter Mona Liljedahl. Där är lite blandat, men på Twitter heter jag Mona Liljedahl och sen finns det Mona Liljedahl författare på Facebook och där får man jättegärna följa. Och jag sprider mina graser så ibland lägger jag bara ut på Instagram lite sånt här.
Det
så här
man måste följa där. Alla kanaler?
Jajamensan! Okay. Här gäller att tänka brett.
Mycket bra.
Ja.
Tack snälla för att vi fick
komma hit. Måne. Måste vi sluta?
Ja, det måste
det
vi faktiskt.
Det blev ett jättelångt program, men jag hoppas att vi får tillfälle att komma tillbaka. Det har varit lika intressant
stora
som
yxan.
Vi skulle som sagt vilja sitta kanske en timme till här.
Ja, jättegärna. Vi måste hinna äta muffins.
Ja, men vi måste äta muffins. Ja. Men vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Har ni frågor så kan ni mejla podcast@lifewithkids.se.
Vi hörs då.
Så hörs vi.
Ja.
Tack hejdå. Mona.
Tack snälla.
Hej då.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.